Då så Jönssonligan ska vi snacka igenom nu. Jönssonligan, lite Jönssonligan hörni.
Olsenbanden.
Ärade lyssnare, välkomna till dagens avsnitt av podcasten Avbockat. Men inte den vanliga Avbockat, utan när vi gör en liten sidokörning in i Jönssonligans värld. För att vi ska ju dissekera Jönssonligan.
Just det.
Dyker upp igen. En film.
Det är själva människorna, men det ska
nej, vara... nej. Filmen från 1986.
Det är ju mer vanligt med det här nu i och för sig. Det är fler avsnitt av den här podd-delen tror jag än av den vanliga inom citationstecken podden. Ja. Skit i det.
Vad är då vanligt kan man undra?
Inte jag.
Du är aldrig.
Och vem är du?
Henrik Joneskär. Och vem är du? Svara.
Johan Moe Mostedt.
Och vem är du?
Svara. Svara. Ja, jag. Jag heter Linus. Linus Strömberg.
Tack.
Tack för det.
Och du är Jens Söderhäll. Alltså,
precis så är det.
Varsågod.
Alltså, kan man ha fobi med att säga sitt namn?
Ja. Jag tycker det är bara... Ja, visst är det hemskt. Misofoni. Nej, det är inte det.
Oj. Ja. Nej, men Jens Söderhäll heter jag och har varit del av den här podden ett tag.
Just det.
Oj, vad jag tar plats.
Det gör jag också. Ja. Men du, hur känns det?
Lysande. Ja. Nu är vi igång.
Då så. Ja.
Vad ska vi prata om idag?
Ja, men vi dissekerar ju Jönssonligan. Vi är framme vid den fjärde Jönssonligan-filmen. Jönssonligan dyker upp igen. Den kom 1986 och vi är framme vid vad vi har valt att kalla för scen 12. Där. Och med då rubriken Sickan, polisen, de tycks köra åt samma håll som vi. Så heter dagens avsnitt.
Just det.
Och vill man vara med på våran resa, då är det timme 1 minut 3 sekund 44 fram till 01:08:33.
Vi börjar närma oss slutet.
Ja, verkligen.
Det är inte många avsnitt kvar
liksom
faktiskt.
50 akter
det är kanske den kortaste säsongen vi har, men det är för att det är några kortaste filmerna också.
Ja, det är va.
Vi har, vad sa vi? Är det
för att vi redan har pratat om
15 avsnitt.
Och sen har vi också pratat om så mycket folk i de här filmerna redan. Ja. Det finns mycket att prata om.
Nej, arrak folk.
Men jag kan, som en liten teaser, jag gräv fram ganska mycket info om en av människorna bakom kameran.
Ja,
vi får se när jag petar in den.
Spännande. Och du kommer få tillfällen för att jag kommer prata länge. Och för jag har handlingen idag.
Ja, det har du.
Den ska jag föra vidare. Till, eller alltså fram.
Ja. Kör. Ska, nu kör vi.
Det är mycket så här byten. Det är inte bara en scen idag. Utan det är mycket byte från framförallt bil till båt.
Ja.
Men vi börjar med så här. Vi ser JL-mobilen. Alltså mobil tänker jag.
Ja.
Jönssonligan bilen. Köra längs landsvägen. Vanheten kör. I baksätet sitter Harry och tittar nyfiket fram där Sickan med passare och linjal ritar i kartan.
Ja. Får jag bryta direkt?
Ja,
jag ville nästan slå rekordet. Jag väntade lite.
Ja.
Men du sa Vanheden kör. Och nu får man ju verkligen leta efter saker och prata om i den här podden. Och jag ska prata om en pryl idag. Vi ser ju Vanheden hålla på ratten. Mm. Och på hans handled sitter ju en klocka.
Oh.
Och i den här filmen har han en annan klocka. Nej, samma klocka som förra gången. Och det är ju ingen mindre än en Casio. Precis en sån som jag själv har på mig.
Titta!
Men Vanheden har en svart och jag har en guldfärgad.
Vad är det frågan om?
Ja, vad fan är det frågan om? Och nu ska jag prata lite. Jag ska gå igenom lite olika årtionden genom Casios historia.
Yes! Äntligen!
Ja, visst. Jag kan börja berätta om Casio och när det grundades. Det grundades 1974. Och det finns ju ett speciellt företag som heter Casio Vintage.
Ja.
Som det står på deras historia. Och så står det, en bit historia. Och 1974 så utvecklade det japanska företaget Casio ett av världens första digitala armbandsur. Mm. Och det blev sedan en milstolpe i klockornas historia. Och Casio, de fortsätter att tillverka klockor som imponerar med sin funktion och design. Och de förutser inte bara trender, de skapar dem också. Det låter väldigt patiskt.
Det här är alltså Casios egen text.
Det här är reklam.
Ja, ja, det är verkligen reklam.
Casio Vintage-kollektionen för 70- och 80-talets stilrena karaktäristiska design i nutiden. Ni ser det framför er. Den ursprungliga Casio Vintage-designen växt till liv i 4 kollektioner. Ja, men vi börjar från början. Från 1974. Casio och Casio Tron blir en milstolpe i klockornas historia. Mm. Världens första LCD-armbandsur med helautomatisk kalender. Visst, vet du?
Ja.
Sen går vi till 1980. Mm. Vad händer då? Den revolutionerande miniräknarklockan C80 kallas för mikrodator. För handleden då alltså. Casios datorteknik används i tangentbordet. Spännande.
Oh.
Och mer på 80-talet, 1984. Casios tanke bakom modellen. Armbandsuret ska utvecklas från en klocka till en informationsenhet på handleden. CD40 har plats för 10 telefonnummer med 16 tecken och ersätter därmed telefonboken på en liten skala.
Oj.
Ja, visst. Mm. Och den säljs, ja, hur mycket som helst. 6 miljoner gånger om.
Du måste ha en sån för att kunna räkna ut hur mycket den har sålts.
6 miljoner gånger om.
Ja, jag vet inte. Jag orkar inte.
Ja. Många såldes. Ja.
Men året efter, 1985, den papperstunna Pela FS10 är världens mest slimmade armbandsur. Tanken bakom den, klockfodralet och armbandet är tillverkade i ett stycke. Pela blir snabbt populär med sin tjocklek på bara 3,9 mm och väger bara 12 gram i vikt. Ja visst. Och sen 1990, vintersmodeller som A15 2G-5 håller på att bli tidernas klassiker. Den typiska urtavleformen blir varumärkets karaktäristiska egenskap. Nu går vi till 1995.
Men samlar du på såna här?
Nej. Jag har bara en. Nej, jag har två. Jag hade en när jag var liten också, men den är trasig. Men tack vare radiomottagningen visar FKT100 modellerna alltid rätt tid. Det är imponerande. Ja, visst. Sen går vi till 2000-talet, 2001.
Ja.
Unisex-modellen kommer här.
Oj,
A168WA i silver är fängslande med sin sportiga utseende. Funktioner som...
Det låter lite partiskt.
Nej. Funktioner som stoppur, alarm och automatisk kalender. Precis vad jag har i min här. Men nu hoppar vi vidare
på den här och lägger ut.
Ja, självklart. Nu går vi vidare 6 år framåt. 2007, klockan med miniräknare från 80-talet utfärdas på nytt. Lagra viktiga telefonnummer med pinkoder. Nu tar vi kort på en klocka
samtidigt.
Pinkoder i databasen med batteritid på 10 år. Och DBC32D är pålitlig partner till denna. Nu går vi fram 2 år till 2009. De två guldfärgade Iconic-modellerna är vintage-klassiker, pekar jag på min här. Och kan kombineras med både sportiga och stilrena kläder. Hör på den. Men nu hoppar vi fram ganska många år. 2017, LTP-E140-modellerna kännetecknas av sin enkla elegans. Det filigrans smyckade millenas armbandet.
Ja,
det är robust.
Filigran besmyckade millenas.
Balpalaj. Det är robust och mycket behagligt att bära tack vare den noggranna tillverkningen.
Jag kommer inte överleva den här.
Men året efter 2018, de klassiska vintersmodellerna glänser i en ny extraordinär storslagenhet med 2 diamanter på displayen. Nu kommer det sista här, 2019. A700-serien återskapar designen av 80-talets vintage-modeller. Den slående fyrkantiga urtavlan i kombination med den 6 mm tunna höljet är övertygande. A700 finns i guld och silver med klassiskt eller milanesiskt armband.
Och det är det du har nu?
Det vet jag inte. Jag tror jag har klassiskt.
Du har något där.
Och vad har Vanheden?
Ja, han har en svart Casio.
Men vilken modell?
Ja, det är
någon av de
milanesiska.
Någon av alla.
Ja, men det är en cliffhanger till en annat avsnitt. Ja.
Men alltså, Casio, de gör inte bara klockor.
Nej, de gör miniräknare också.
Ja, och små syntar och
ja,
sånt.
Visst.
Jag vet, jag hade en, för mamma sa alltid, har du en Casio?
Ja, kul. Okay.
Jag säger som jag sa förra veckan. Alltså, om ni kunde se våra ansiktsuttryck när vi spelar in det här.
Ja. Borde filma det här.
Alltså nivån av exaltering eller exaltation eller vad man nu säger, ja, hos Linus Strömberg när han pratar Casio.
Ja. Den är spelad.
Den är spelad något då. Nej, den är fantastisk.
Nästa säsong får vi börja göra en videopodd av det här.
Ja, verkligen. Det är
dags. Oj, oj, oj. Jag har kommit en paragraf.
Ja,
ja visst. Jag håller på en kvart.
Ska jag gå vidare?
Ja,
jag tycker vi klipper
ja.
Till en... Ja, vi klipp till båt. Alltså,
vad händer här?
Vi ser en båt.
Ja, vi ser en båt. Vi ser en storebroare.
Ja.
Det är den där motorbåten du pratade om i förra avsnittet.
Just det.
Det är en storebroare. Från Storebro som ligger utanför Vimmerby här.
Ja, ja.
De tillverkar, det är ju båtvarv där. Ombord så ser vi Wallenberg, Jaws och Fakon. Han undrar var mötesplatsen är och Wallenberg svarar att den är på andra sidan udden och pekar bortåt. Klipp till bilen. Sickan pekar ner i kartan. Där. Har du hittat det? Säger Vanheden och frågar han. Självklart. Och det är norrsidan. Och så tappar han cigarren. Och så säger han. På en ödsligt belägen udde. Mötesplatsen? Nej, inte alls. Ja, det svarar är... han. Väldigt konstigt.
Ja. Ja. Han har aldrig förstått det.
Nej, inte. Nej. Och Vanheden tittar förvirrat tillbaka på vägen. Ja, han tittar på honom och så tillbaka till vägen. Klipp till båten. Fakon, den är helt säker, frågar han. Och Wallenberg svarar att det är en gammal ångbåtsbrygga. Den har inte använts på många år. Efter kaffet så kastar vi loss. Och under samtalet har Jaws borstat tänderna.
Ja, men han är hygienisk.
Ja, men han är det. Han har ju sina plåt.
Putsa silvret.
Ja. Putsa silvret, ja.
Är det svint då han har liksom?
Ja, det är det man undrar. Är det såna här bollar? Ja. Ni vet?
Ja.
Jag klipper igen. Till vad då tror ni? Till bilen.
Ja, bilen.
Och Vanheden frågar, var är mötesplatsen då? Och så säger Sickan att den ligger på andra sidan. På andra sidan, säger han förskräckt, Vanheden. Dynamit-Harry tittar oroligt under tiden här. Och Sickan säger att allting är tajmat och klart in i minsta detalj. Och till slut blir Dynamit-Harry för orolig och pekar bakåt och utbrister. Sickan! Han svarar lugnt. Polisen! Så säger Sickan. Polisen?
Vet ni vart detta är då?
Ja, det kan du så få säga.
Ja, tack.
Om en textrad här. Dynamit-Harry säger. Polisen, där! De tycks köra åt samma håll som vi.
Där har vi den.
Ja visst. Detta. Denna upptäckelse.
Vadå?
Det ligger på Ekerövägen / Kaggeholmsvägen.
Kaggeholm?
Ja visst. På Ekerö.
Nej.
Utan Stockholm, gissar jag då.
Varför pratar du skånska?
Jag vet inte. Det är för att det såg som ut som ett skånskt landskap.
Ja visst. Kära någon. Vad händer sen?
Sickan, han tittar bak och sen fram igen och så tänker han. Nej men vad skojigt. De planerar ett nedslag på Wallenberg. Dynamit här svarar att då spricker alltihop.
Nej!
Och då säger skriker Sickan.
Ingenting spricker! Vanheden!
Bilen tvärnit. Den tvärnitar. Och kör in på en mindre väg. poliserna Persson och Gren, eller vad de heter, kör efter.
Eller vad de heter.
Ja, de, ja. Ja, alla som har lyssnat på det här programmet vet ju mina konfunderingar. Ja, klipp till storebroaren som racer. Och där ser vi Wallenberg i seglarkläder som styr. Ja, varsågod.
Ja, det är klipp, vi klipper ju fram och tillbaka här. Och därför tänkte jag att jag skulle prata lite grann om Jan Persson.
Nej, men,
för han är klippare till den här filmen.
Vad trevligt. Ja.
Och jag sa ju att jag hade en hel mängd information. Och sen när jag satt och ögnade igenom mina anteckningar så att jag kanske var lite för överentusiastisk.
Är det för att jämföra med det du brukar ha?
Ja, det är lite, men jag har lite text.
Ja.
Men när man söker på Jan Persson så får man upp en hel mängd med information om hästträning och begagnade bilar. Tyvärr är det den infon inte kopplad då till den här Jan Persson som vi vill ta upp nu. Men Jan Persson, det är han då som har klippt ihop filmen Jönssonligan dyker upp igen till en slags sammanhängande historia så att vi kan hänga med vad som händer.
Och det är ja och nej.
Men, ja, det får man ju tycka. Det är en subjektiv bedömning. Ja. Men vad gällande informationen om just Jan som person så fanns det tyvärr nästan ingenting.
Nej.
Men, alltså jag kunde inte ens hitta födelsedata på Jan. Det brukar ändå dyka upp någonstans.
Vänta nu, du har hittat mindre än vad du
brukar. Ja, nej, men, det kom, men jag har hittat annat som jag tänkte på. Vi ska se bara vad jag hittar. Jo, men jag kan med ganska stor säkerhet säga att han föddes innan 1962. För då klipper han sin första film.
Ah.
Det var Valsverket i Oxelösund.
Va?
Det kommer ju du ifrån. Alltså.
Ja,
inte du från Norrköping.
Jag har lärt mig det här nu.
Ja.
Men Valsverket i Oxelösund, det är en dokumentär kortfilm om arbetet på det nya valsverket i, gissa var då?
Så jag har koppling till Jönssonligan.
Det kan man säga.
En klippare.
Ja. Du har också en Casio.
Ja,
det har du.
Sjukt.
Ja, den var regisserad av Kurt Strömblad, den här dokumentärfilmen.
Det är ju jag.
Nej,
det är Strömberg.
Ja, jag heter inte Kurt.
Nej. Men Jan har ändå haft en väldigt produktiv tid som klippare med en lång lista på sitt CV. Så jag tänkte ändå prata lite om allting som han har klippt. Ni kommer att känna igen mycket här nu.
Allt?
Nästan allt.
Ja, jag vill bara förvåna.
Under 60-talet så blev det en hel del dokumentärer. Jag tror att det var Kurt Strömblad som var regissör till nästan samtliga. Vi ska vi se vad jag tappar bort.
Låt för fnissandet här i bakgrunden.
Det har varit en lång arbetsdag idag.
Ja, men det är, vi bjuder på det.
Så är det.
Ja.
Ja, men så här, Kurt har regisserat många tidigare filmer som han har klippt ihop och mycket av tv-filmer. Och 1969 var han den person som blev en ständigt återkommande namn i produktionen baserad på Astrid Lindgren när han klippte tv-serien om Pippi Långstrump.
Den gamla.
Ja, den har vi sett allihopa.
Ja.
Mm. Och här får man väl säga att han gjorde ett namn för sig själv, för det blev en hel del Astrid-produktioner efter det. De två långfilmerna Pippi på dem. Sju havet.
Oh, på tal om sju hav.
Egeiska
havet.
Och Pippi på rymmen. Sen Emil i Lönneberga. Världens bästa Karlsson. Bröderna Lejonhjärta, Madicken, Ronja Rövdotter. Och sen även Lotta på Bråkmakargatan.
Mycket Olle Hellbom alltså.
Mm. Ja, men de hittade varandra där. Men det blev inte bara Astrid. Utan han klippte även Jan Troells Utvandrarna.
Tänkte ju säga det.
Och Nybyggarna klippte han också. Ett samarbete med Hasse och Tage inleddes, där Jan klippte ihop Släppfångarna loss i vår, Picassos äventyr, Super, Den enfaldiga mördaren med flera. Men även andra mer eller mindre svenska minnesvärda filmer är också Strul och Drömkråkor.
Ja,
med Björn Skifs.
Oh.
Flera av Galenskaparnas alster har han klippt. Leif, filmen Macken, Stinsen brinner, Monopol, Yrroll, Ogifta par kommer också in här i bilden. Pilletrillaren, någon som har sett den med Björn Gustafsson?
Nej.
Nej.
Jag har
sett titeln.
Ja, det är alltid något. Vuxna människor och filmen Kocken med Kjell Bergqvist.
Ja, just
det. Den senaste produktionen i ett svensk films databas är tv-filmen Kommissionen med bland annat Boa Falkman, Katarina Evelöv och Helge Skog. Men det är också hans sista alster.
Det måste vara ett tag sedan ändå.
Ja, jag tog inte fram några årtal på det. Men han har klippt mycket av det som ändå kan beräknas som svenskt högkvalitativt, ja. Liksom, mycket Astrid och mycket Hasse Tage och mycket, mycket, mycket annat.
Nice.
Så. Men, så. Ja, men lite, lite bild av, ja, visst, av fick väl
vilken, vilken kille.
Men jag funderar på om jag ska svansa lite här på dig då och också prata om en person bakom kameran som är en av filmens två producenter som heter Valdemar Bergendahl.
H.K. Bergen.
Nej.
Ja, jag gör det helt enkelt. För det här blir ganska kort. För en gångs skull så kan jag återgå till att fnissa sen. Föddes i Årsunda, Gävleborg, 18 april 1933. Valdemar började arbeta tidigt inom film och tv som assistent och inspicient. För att sedan börja arbeta som produktionsledare. Produktionsledare.
Som letare efter en ledare.
Ja, exakt.
Vad fan skulle jag göra?
Hallå? Och slutligen som producent. Med över 100 projekt på sitt CV så kan man lugnt säga att Bergendahl hade en ganska så gedigen karriär med samarbeten med bland annat Hasse och Tage, Lasse Hallström, Roy Andersson och många fler. Och här kommer samtliga hund... Nej, det gör det inte. Men några få exempel. Ronja Rövardotter från 84. Den enfaldige mördaren från 82. Bröderna Lejonhjärta från 77. Mitt liv som hund från 85. Och Arn från 2007/2008.
Mm. Men alltså, det är ju ett litet Finland vi har.
Ja, så är det. Verkligen. Alla har jobbat med alla. Förutom jag.
Ja. Vem har du jobbat med då?
Med dig bland annat.
Ja, bland annat.
Och Linus och Moe.
Ja. Ja. Hörru, nu ska jag klippa till igen här.
Ja, gör det. Visst.
Vi klipper till, ja, vi var ju vid Stora Broan där som rejsade. Men klipp till biljakten, för det är ju en biljakt som verkligen har kommit igång där mellan polisen och Jönssonligan-bilen, GL-mobil. Och sen så klipper vi till botten igen, där fejkon kastar ankaret. Ja, då har de har stannat båten där helt enkelt. Jönssonligan-bilen sladdar in sen på ytterligare en mindre väg och snutbilen kör efter. Bovarna hoppar av storebroaren och går mot ett rött hus. Är det ett stuga eller är det ett skjul?
Det ser ju mer ut, det ser nästan ut som något slags servicehus eller
något. Ja, kanske, jag var inne på att det var ett båthus, ja, först, ja. Men jag vet inte, tusan.
Men det är ju en gammal ångbåtsbrygga där vid, det måste ju vara någon gammalt båthus.
Här har vi ånghus.
Ja, ett ånghus, ångbastu.
Ja, gott.
Wallenberg, han vinkar åt kumpanerna att, ja, inte så här, utan han pekar åt olika håll. Sen klipper vi till Impalan som kör emot oss. Väldigt snygg klippning där, faktiskt.
Ja, men då ska vi ge en eloge till Jan här då.
Där hade du passat väldigt bra om du kom in med din klipp.
Ja. Får du ta det igen?
Ja, men då börjar vi.
Impalan kör emot oss och tittarna uppslukas av ett stort dammoln tills snutarna till slut kör fram genom dammet där. Väldigt snyggt. Klipp igen till bovarna som sätter sig på en bänk utanför det röda huset. Wallenberg klappar portföljen. Klipp till snutarna som har stannat med sin bil. De smyger sig ut. Tittar in i den numera övergivna Impalan som är i skogen där. Och Persson säger: tom. Gren svarar: men var är de då? Ja, de är väl ute i skogen och gräver upp IKEA-miljonerna. Ja, vi tar dem på bar gärning. Gud vad jag är hungrig. Klipp till Sickan som fumlar sig ut genom skogen ut på en liten, liten brygga. Han tittar sig om ostadigt. Snutarna igen. Vilsna i skogen irrar de omkring. Så ropar de: det är ju träsk här! Vi går runt! Klipp. Då ser vi Dynamit-Harry till synes icke rädd för vatten. Observerar
vi. Nej, just det. Ja, precis.
Han gasar på med gummibåten. Inte havet. Det säger jag, inte havet. Det här irriterar mig faktiskt. Ja, det mer än vad jag trodde att det skulle irritera mig. Ja. För det är extremt, extremt... bevisat att han är rädd för vatten. Ja. Inte bara för mig.
Men det är ju efter detta, så den kanske traumat uppstår här.
Va?
Nej, det var ju förra filmen.
Ja, just det, det är också.
Ja, och i första, hans första film.
Jag menar det, jag började tänka på...
Han kanske har genomgått någon form av KBT eller någonting.
Ja, ja,
det kan... Jag är förbannad.
Ja, ja, men det får det vara.
Jag tänker sluta prata snart.
Ja, det var irriterande bara. Faktiskt, när du sa det.
Ja, nu. Ett djupt andetag.
Fuck them.
Ja, ja. Nej, men...
Bovarna är vid stugan. Kolla lampan, säger Wallenberg. Fekon gör detta och kollar sen, så kollar den rakt i ansiktet.
Ja,
det är ju praktiskt. Klipp igen till Sickan som står med sin lampa och försöker titta ut så där och hålla balansen på den lilla bryggan. Och det, mina vänner, är det sista vi ser när han försöker hålla balansen. Tack för mina ord.
Tack ska du ha för dina ord. De var fina, tycker jag.
Ja.
Men det är ju den delen av filmen nu, det har vi ju varit i med tidigare filmer också. Nu går det undan. Det är jaktscen, det är mycket klipp. Det kommer fortsätta så i, ja, kanske inte nästa scen, men åtminstone scen 14. Det vet jag. Då hoppas det mycket. Ja.
Då har Janne gjort ett ordentligt jobb.
Ja,
men det är ju, vi följer ju tre handlingar här. Det är ju bovarna, snutarna och Jönssonligan. Mm. Jag kallar de andra för bovarna. Men ni förstår.
Jag förstår det precis. Ja.
Det var så. Är det någon annan som har något roligt här?
Ja, men jag tog tillfället i akt att när man kollar på en rolllista så dyker det upp en massa yrkesroller.
Mm.
Och jag gjorde en liten sammanställning, för att det kanske inte alltid man har koll på vad folk gör.
Nej.
En gaffer till exempel. Vet folk vad det är?
En gaffer?
Ja, en gaffel tror jag du vet. Men sen finns det också ganska självklara saker. Så att vissa nämner jag bara vid namn, men vissa kanske jag tar lite mer djupgående.
Fint, lite förklara. Filmskola. Ja.
Men vi kan ju börja med kanske regi. Ja. Och det vet ju, det är han som beställer. Han eller hon, ska jag också nämna. Som bestämmer hur skådespelare ska röra sig och vad som ska hända och vad som ska vara med. Och sen finns det också i Sverige ganska samställt med produktionsledare eller producent. Det brukar gå lite hand i hand. Ja. Övergripande ekonomiskt ansvar, se till att fixa fram saker och fixa med det praktiska. Mycket. Mm. Rollsättare, inga ekonomiskt det heller. Hittar skådespelare som är lämpliga för filmens olika roller. Men nu kommer vi till fotografen och där finns det både A-foto, B-foto. C-foto. Så jag tänkte kolla med er. Har ni lite koll på vad A, B och C
är? Det snygga fotot. B-fotot är det halvdanna och C, det är det som man tar i bästa fall.
Ja, det kanske
är det så. Nej.
Nej, inte riktigt. Men A-foto, det är den som har det övergripande ansvaret om hur filmen ska filmas i form av ljus, bildutsnitt och även kamerarörelser som bestämmer att men här ska vi ha en åkning och här ska ljuset se ut så på det här viset och så. B-foto är den som assisterar A-fotot och ser till att rätt lins är påkopplad på kameran till exempel. Och kan även ansvara då för att sköta fokus när man ska skifta fokus från ett objekt till ett annat. Så undertagningar. Och C-foto, det är lite springpojken eller springflickan. Se till att rätt typ av film, åtminstone förr i tiden om det inte var så mycket digitalt, laddades i kameran. Och den som sköter klappan.
Det är det jobbet man vill ha.
Ja. Och se till då att det skrivs i rätt information i klappan och så. Och klappan är ju den som synkar ljud med bild. Ni vet alla vad klappan är. Men gaffer, nu kommer det här ordet. Gaffer har jag alltid undrat, för det hade jag ett stort koppl på. Det är chefselektriken med en gaffer. Ansvarar för den tekniska belysningsutrustningen och utför ljussättningen tillsammans med A-foto. Så att A-foto bestämmer att nu ska vi ha lite ljus genom en persien här. Och då är det gaffern som riggar ljuset och ser till att det blir så som A-foto vill ha det. Sen kommer det kanske lite mer självklart, men scenograf, den som hittar inspelningsplatser eller byggs, ser till att inspelningsplatser byggs. Kostymören då ansvarar ju för filmens klädvalen till de olika karaktärerna. Mask, där ingår både smink, peruk, lös mustascher och annat rent visuellt. Skripta har vi väl nämnt någon gång. Och det har väl kanske många koll på. Men den håller där på kontinuiteten i tagningarna, så att saker står på rätt ställe, man kanske, om någonting har knycklats till så att det ser tillknycklat på samma sätt.
Samma mängd kaffe i din kaffekopp.
Ja, till exempel. Mm. Eller mjölk och magmedicin. Eller vad ja, det kan vara. Ja. Om vi går tillbaka till något.
Mycket mjölk ska drickas.
Ja, men och frisyrer ska vara det. Ja, men listan kan göras lång. Skriptan har otroligt mycket att göra. Kompositören skriver musiken till filmen. En passare då? Det kanske inte är så...
En pass-up?
Ja.
Nej.
Den som sköter kamerans förflyttning om kameran till exempel är monterad på räls då är bävarm. Så den som skjuter kameran så att den
för... Och han skriker ofta det. Passare! Ja. Passare!
Passare jävligt noga.
Nu kommer jag. Kameran.
Attributör och rekvisitör.
Just det
är skillnad på dem. Det är skillnad på dem. Men lite uppfräschning. Vad är skillnaden? Kommer ni ihåg den?
Det är titeln och det är skillnad på.
Ja,
men visst, det är ju fortfarande ett sånt ganska luddigt begrepp.
Ja, och den suddas väl över lite grann.
Ja, så det, men exakt.
Men om man ska tro...
Är det inte så att rekvisitören kan hitta, jag behöver en perm, jag tar den där. Men attributören kanske gör en perm.
Ja, precis. Alltså
han gör attributören skapar objekten. Om vi behöver en cool bok, då kan den göra boken.
Och rekvisitören är den som ansvarar för att bestämma och hitta saker.
Ja, som redan finns.
Ja.
Och så, patinör då?
Det är de som patinerar.
Precis.
Se till att det ska se kanske slitet ut eller åldrat. Fula till. Eller fula till
Och det är en specialinriktning i det tidigare nämnda. A-ljud och B-ljud har vi kommit till här också. Mm. Ljudupptagningen. A-ljud kallas också för sound mixer om man tittar på en amerikansk film. Det är den som sköter själva ljudmixen under inspelningen och ser till så att ljudet är klart och användbart. Och B-ljudet kallas också för boom operator.
Just det.
Mm. Och det är den som håller micken på en lång stör eller pinne då, så att den når fram till skådespelarna. Sådär.
Precis.
Och den sista jag tänkte ta upp, för det är väldigt mycket yrkesroller. Men en trampare kallas på engelska för
foley artist.
Precis.
Ett av mina drömyrken.
Ja. Jag har en bekant faktiskt som jobbar en del med det.
Mm. Mm. Jag gick musikproduktion på universitetet, finska det var.
Mm.
Då fick vi trampa några kortfilmer och det var så fruktansvärt roligt.
Mm. Jag har trampat scenen i The Shining när Halloran heter han, vaktmästaren. Mm. När han kommer in gåendes genom köksdelen i gummistövlar. Då hade vi gummihandskar, tror jag, så vi gned mot varandra så här. Och sen kommer Jack, spoiler, men kommer ut och hugger en yxa i magen på honom. Den scenen.
Men det coola är att få det att förstärka ljudet, men
inte förlöjliga det
naturligt liksom.
Ja.
För att saker och ting låter inte så mycket som man tror att det låter.
Nej, precis.
Men så därför så är det är därför man inte sparar det ljudet när Linus drar ner den här
dragkedjan.
Utan det får man,
det lägger man till sen.
Men som sagt, förstärka ljud eller uppfinna ljud som inte finns.
Precis.
Vanligt finns i science fiction filmer
10 000 urukai som står och skriker till exempel, eller stampar i backen
eller... Det hörde jag till en film, nu vet jag, kommer inte ihåg vad det var för film, men där de skulle hugga i någon i alla fall med en kniv.
Mm.
Och så testade de att hugga i typ i grisar och sånt för att försöka få ett naturligt ljud, men det lät liksom inte på riktigt.
Nej.
Så då kom de på, då drog de av blasten på rabarber rabarber, så bara, det här, det låter precis som att man hugger i en människa eller någonting. Så då har de liksom använt rabarber till att spela in så här huggljud.
Man ska aldrig beklandra en foley artists uppfinningsrikedom.
Nej.
De är de mest kreativa i hela branschen. Men du nämnde Star Wars också. Jag menar, laserpistolerna eller skiva, det var väl att man slog på en spänd vajer, va?
Ja.
Och det är så tufft, för att innan jag visste att det var så var jag vid någon idrottshall där det var en sån där stålvajer. Så, och jag slog på den bara, det låter precis som lasersvärd! eller laser... Och men sen så fick jag veta att det var precis så de hade gjort.
Ja, men det är ju dock inte gjort av en foley artist, utan det är gjort av sound designer,
Ben Burtt.
I Star Wars, just.
Men det är ju foley artists som lägger på det.
Ja.
Spelar in det den,
ja. Det gör han. Ja. Inte Jonas själv.
Nej.
Alltså, vad spännande.
Ja. Men som sagt, listan är otroligt lång. Jag hittade det här på voodofilm.org.
Mm.
Så vi tänker att vi kan slänga ut den länken också om folk vill gå in och hitta fler yrkesområden inom. Och där fanns det också tips på vart man kan utbildningar om man vill utbilda
sig. Jaha, åh gud vad bra.
Mm. Mm. Det är så det tycker jag var spännande.
Nice.
Jo. Ja, är vi, nu pratar jag jättelänge. Är vi färdiga?
Jag tror det.
Dagens avsnitt.
Ja,
jag ska inte säga mer.
Jag vill gå hem.
Oj.
Det ska du få göra alldeles
jädrar.
Nej, men oerhört trevligt att prata med er.
Tack.
Nästa gång då kanske vi får träffa John Harrison.
Kanske.
Alltså. Ja, och han är ju död.
Ja.
Men inte då.
Nej, inte då.
Nej.
Jag har ju filmen, ja.
Nästa avsnitt heter Kan man lita på de där rörskäggen?
Oj, ja. Det låter läskigt.
Vilka minutrar gäller då?
Men då är det 01.08.33, alltså timme, minut och sekund, fram till 01.14.43.
Just det. Och det är alltså sen 13 nästa gång.
Just det. Mm. Då ni.
Då blir
grejers.
Från Breyers.
Grejers från Breyers.
Grejers från Breyers.
Ja, ja, men då taggar vi ner nu, va?
Ja, det är
så att vi kan tagga upp.
Tjena, ha det gött.
Adjö med er.